Innan vi kommer in på frälsningen så ska vi läsa en text till i Romarbrevet 5 och 20. Därför där skriver Paulus just varför Gud gav lagen. Och vi har ju ofta för oss att Gud gjorde det med en förhoppning om att människorna skulle leva efter lagens bud. Och vi ska inte hemfalla åt några lutherska vanföreställningar om judar i största allmänhet och säga att de är hycklare och allt vad det är som Luther sa. Det finns många också andefyllda judar. Men i största allmänhet, om Gud skulle ha gett lagen med en tanke att folk skulle ha följt lagen, så måste man säga att det blev ingen stor succé. Men när vi läser detta som är, tror jag, kärnpunkten i den uppenbarelse som Paulus åberopar, så förstår vi kanske mera att historien går precis så som det var förutsett och förutbestämt. Paulus skriver: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Det är som Jesus säger när han är på besök hemma hos farisén Simon, att den som får mycket förlåtet älskar också mycket. Och här låter Gud problemet få komma fram i sin fulla tydlighet för att också få lov att ge en stor nåd. Där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer, som det stod i gamla översättningen. Det är Guds väg att få ge en stor nåd. Och det ser vi fram emot. Den stora försoningsdagen tror jag är det som vi kallar för domsöndagen. Det kanske blir något alldeles oväntat och underbart. Eftersom synd nu är två saker samtidigt, gärningar och fångenskap, så får vi något lite se på de här två sakerna var för sig. När vi talar om gärningarna, vilket ju är det som vi brukar tala om, så säger vi ofta att Jesus han tog på sig straffet eller möjligen konsekvensen av våra synder. Jag är inte riktigt säker på vilket vi ska säga, men det kanske inte är så viktigt heller, därför att Guds straff är säkert rättvist på millimetern, så att konsekvens och bestraffning, om man nu ska använda det uttrycket, är identiska företeelser. För synden har ju alltid ett lidande med sig, ett lidande för någon. Vi kan ju fråga oss, vad är då syndiga gärningar? Gå på bio, röka, dansa. Ja, vi känner ju igen den gamla syndkatalogen. Jag tror så här att allt som förstör relationer mellan Gud och människa, mellan människor, mellan människa och natur och mellan människan och henne själv. Allt sådant skapar lidanden och är i någon mening synd, det som behöver lösas ut, försonas. Och vi undrar ju ibland varför inte Gud liksom bara sa att det är okej. Jag förlåter, det är inget att bråka om. Nu ser vi framåt istället. Varför måste han, som det brukar heta, avreagera sig på sin son? Ja, det är så här att om Gud liksom förlät oss med en axelryckning, så skulle all synd bli tillåten. Vi skulle gå in i ett tillstånd av laglöshet istället för ett tillstånd av nåd. Och det betyder alltså att synden måste få en konsekvens någonstans. Och då står Jesus där och säger: jag tar den. Om vi då talar om detta som en bestraffning, så uppstår ju genast frågan: kan man bestraffa den som är oskyldig? Men om Andersson har rånat en bank och erkänt att han har rånat den, och så kommer Svensson och säger: jag kan sitta av straffet. Det går vi ju inte på. Det är ju inte rätt. Då finns det två saker som vi måste förstå. Det ena är att det är förbundstanken. Förlåtelsen och frigörelsen finns inom ramen för ett förbund. Vi ingår ett förbund med Herren. Och det är som att gifta sig. Har du en massa skulder och gifter dig med en som är rik, och ni inte gör en massa äktenskapsförord och annat, så blir du ju lyckligen löst ifrån dina skulder. Ingår du ett förbund med honom som är rättfärdig, så kan han ta konsekvensen av din synd. Det andra som vi behöver förstå är ju detta att synd går att, skuld går att överlåta. Vi brukar kalla det att skylla ifrån sig. Man lägger skulden på någon annan. Du vet, det är ju inte ditt fel, utan det är ju dina föräldrars. Det är tjuvsamhället, och det finns så mycket som man kan lägga skulden på istället för att ta den själv. Man kan överlåta en skuld. Har man suttit och sett grälande makar bolla en skuld mellan sig, så vet man ju också att det är inte säkert att den som till sist blir sittande med skulden var den som var skyldig från början. Det är ju en fråga om vem som drar det kortaste strået. Men i vilket fall, skulden är något konkret fast den inte är synlig. Den går att överlåta. Den går att ta. Någon kan ta konsekvensen av min synd utan att för den skulle själv vara skyldig. Vi ska titta på några bibeltexter. Vi går till profeten Jesaja till det 43 kapitlet, 25 versen. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Stryker ut är, tycker jag, en olämplig översättning, därför att verbet här kan också betyda utplåna. Jag utplånar dina överträdelser. Och när de inte finns längre så behöver jag inte komma ihåg dem. Gud förlåter inte genom att glömma, utan genom att utplåna vår överträdelse. Och det här att synden är konkret, det framgår relativt tydligt i Andra Mosebok 20. Jag börjar i andra halvan av 5 versen. Ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen. Ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig. Men som visar nåd mot 1000 släktled när man älskar mig och håller mina bud. Om du älskar Herren så kan du alltså räkna med att 1000 generationer före eller efter står under Herrens speciella uppsikt. Gör nåd med 1000 släktled. Det är fantastiskt. Och det som är konkret här och som man ser ofta ganska tydligt är ju detta att generationer framöver kan drabbas av föräldrars, farföräldrars synder. Att det kan gå i arv i många generationer. Och det är på samma sätt som med våra soptippar. De går också i arv. Våra miljögifter. Vårt radioaktiva avfall. Det är därför inte säkert att det är så bra översatt när det står här att Gud låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen. Det hebreiska ordet här är lite mer oklart. Gud låter fädernas missgärningar drabba barnen in till tredje och fjärde generationen. Men om det är ett straff eller inte, det är svårt att utläsa ur grundtexten.
Vi bläddrar till Jeremia 31. 31 kapitlet och 31 versen. Där talar profeten om det nya förbundet som Herren ska sluta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Det här ligger ju parallellt med vartannat, att vår vilja förändras. Och att vi får kunskap om vem Gud är. Det ska alla känna mig, från den minste bland dem till den störste. Och det är livets träd. Kunskapens träd handlar om hur jag ska göra för att klara mig själv utan Gud. Livets träd handlar om vem Gud är. Vi ska också titta hos profeten Hosea i det sjätte kapitlet. Hosea 6, verserna 1-3. Kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Han ska om 2 dagar på nytt göra oss levande. Ja, på 3:e dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, säger Herren. Vad är det vi ska lära oss? Ska vi lära oss 10 olika metoder för bön? Eller vad är det vi ska lära oss? Vi ska förstå vem han är. Vad händer då med synden som bor i mig? Igår läste vi en text som jag tror att vi ska slå upp idag också. Andra Korinthierbrevet 5:14. För grundtanken är denna: Gud älskar oss, men den upproriska människan uppfattar ju Gud som en fiende. Människan är fientlig mot Gud och Gud älskar människan. Det är människans sinnelag som behöver ändras. Gud behöver inte förändras. Kristi kärlek driver oss, 14 versen alltså, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Eller kanske det blir begripligare om man skriver sista meningen så här. Den som inte visste av synd, honom har Gud för vår skull gjort till syndare, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Men vi stöter på förbundstanken tidigt i den här texten. Han dog för alla. En har dött i allas ställe. Och därför har alla dött. Alla måste bara få veta det. Det driver Paulus i hans missionsgärning. Förbundet står öppet. Vem som helst kan få ingå i det förbundet. Vem som helst kan få ingå i familjen. Det är du och jag som bestämmer det. Herren har redan öppnat för oss alla. Alla måste bara få höra det så att de kan få en chans att ta ställning till det här. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Ändrade alltså på våra hjärtan inom ramen för förbundet. Och på det sättet blev Guds vrede över vår synd utplånad. Inte så att Fadern behövde bestraffa sin son för att komma på gott humör, utan så att Kristus har tagit konsekvensen av vår synd. Och vi har då möjligheten att gå in i ett tillstånd av tacksamhet. Och det är ju den som förändrar våra liv. Gör en människa tacksam och du får henne rättfärdig på köpet. Vi ska gå tillbaka till Romarbrevet nu, till 7:e kapitlet igen. 7:22, noga räknat. Här möter vi på nytt Paulus som beskriver den naturliga människans kluvenhet. Och till sist så utropar han nästan desperat: vem ska hjälpa mig? Jag läser. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Människan som skulle vara Guds avbild ville inte vara Guds avbild. Sonen gör sig själv till människans avbild. Han var lik en syndig människa. Han föds alltså med samma förutsättningar som vi för synd. Men han låter inte locka sig. När han till sist korsfästs så faller det en dom över synden som egenskap, synden som fångenskap. Vi har dött med Kristus och uppstått med honom. Det är återigen förbundstanken. En har dött för alla, alltså har alla dött. Och när han dog så dog också synden som fångenskap i våra liv. Man kan ju se det väldigt tydligt när man möter människor som verkligen fastnat i ett begär. Vare sig det nu är droger eller statusjakt eller sexmissbruk eller vad det kan vara för någonting. Att detta att få uppleva förlåtelsen, barnaskapet hos Gud, detta att bli välkomnad trots det man vet att man har bakom sig, det är så stort. Och det är så underbart att det löser ut den ifrån begäret. Det betyder inte att man inte behöver kämpa. Men plötsligt så finns det nu en utväg ur det som var ett stängt, tillbommat fängelse. Och om vi tittar i slutet på 11:e kapitlet i Romarbrevet, 32:a versen, så möter vi precis den tanken här. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Herren tillhör äran i evigheter. Amen. Under vilka villkor lever man då?
när man fått förlåtelsen och när man blir löst ifrån begärens tvingande makt. Blir man perfekt? Blir man ett helgon med stort H? Eller vad blir man? Vi ska slå upp i 6:e kapitlet i Romarbrevet. Läs ett stycke från 12:e versen och framåt. För där talar Paulus just till människor som tagit emot nåden i dess fullhet. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Vad har hänt? Jo, vi har fått en valmöjlighet, en valfrihet. Ni är kallade till frihet, bröder, skriver Paulus i Galaterbrevet 5:13. Och det betyder att själva tvångsmakten är borta. Men det går ju fortfarande att frästa oss. Och ibland så faller vi för frestelsen också. Vi är inte immuna. Vi är inte perfekta. Vi är inte framme. Men tvånget, begäret har öppnats. Och vi har möjligheten att välja sida. Och det är intressant att komma ihåg när man läser framförallt Paulus brev. Jag var rätt så nykristen så läste jag gärna en dansk teolog som heter Wilhelm Grönbeck. Jag kan inte uttala det så bra. Han menade bland mycket annat att i början av varje brev så avskaffar Paulus lagen. Och i slutet av varje brev så återinför han den. Och det ligger ju lite grann i tanken. Men han löser oss från lagen som lag och från synden som tvång. Men lagen är ju ändå ett uttryck för Guds vilja. Han avskaffar inte lagen. Det är inte fråga om någon laglöshet. Det är bara det att vi handlar inte på grundval av text och den kunskap som kommer ur en nedskriven text, utan vi följer den heliga andes inspiration. Låt vara att texten också finns där. Men den är nu levande jord genom andens närvaro. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Den heliga ande. Vandra i anden så ska ni icke göra vad köttet har begärelse till. Jag skulle kunna hålla på halva natten, men jag har fått en liten åthutning av min hustru att jag inte ska trötta er för mycket.